A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hej och välkomna till Vinpratarna avsnitt 98.
Hej!
Och idag blir det, som vi har utlovat i tidigare avsnitt, Argentina.
Det här landet.
Och det här landet.
Som vi inte kan någonting om.
Det förbannade landet som kan bli lite.
Nej, det är svårt alltså med Argentina. Mm. I alla fall med, när det gäller vin.
Mm. Det är skitsvårt. Och det är ju ett land som man har ett dåligt koll på.
Eller, det känns som att det har kommit så, eller. Det har varit så mycket kvantitet och så lite kvalitet.
Ja, och de har också varit rätt dåliga på att exportera. De har ju knappt exporterat någonting förutom, eller fram till kanske för 20 år sedan när de började exportera lite större skala. Så man har inte fått hit så mycket heller.
Och det är ju fortfarande. Det har ju blivit bättre.
Ja, det har blivit bättre, men det är fortfarande inte så enkelt.
Nej.
Och så har vi ju vårt systembolag som kanske inte alltid tar in så roliga exempel på. Det finns ju roligare än det som finns här, så att säga, i Sverige.
Men de dricker väldigt mycket själva.
Ja, men det är precis, det är det som är grejen. Det är mycket som går åt till den inhemska marknaden. Men nu, ja, men det är ju bara att ta tjuren vid hornen. Idag ska vi ändå beta oss igenom Argentina och försöka lära oss själva någonting och förhoppningsvis er också där ute.
Det var ju väldigt spännande, för du var ju inte med sist, men vi hade en föreläsning med Madeleine Stemrätt om Sydamerika. Och hon var ju väldigt passionerad när det gäller argentinska
det
viner. Ja, hon har ju skrivit liksom en avhandling om Malbec.
Ja.
Liksom. Så det är ju verkligen
det är dedikerat.
Hennes grej, eller hur altitud påverkar Malbec ungefär.
Ja.
Väldigt spännande att få lyssna på en så passionerad person prata om,
ja, det är grym,
om en druvsort som man själv kanske inte älskar.
Nej.
Men måste ändå säga att när man får prova så många liksom, olika Malbecker och Cabernet och bredvid varandra, då märker man ju verkligen stora och tydliga skillnader.
Mm.
Och nu fick vi också prova vin från Chile.
Ja.
Som var liksom i samma range, eller de var liksom blandade.
Ja.
Och det är också väldigt stor skillnad när det gäller vinstil på chilenska och argentinska viner.
Ja, det är ju intressant. Och det är väldigt kul.
Får ändå säga att efter den föreläsningen så känns det som att, eller det tyckte jag innan också, men fick det förstärkt att Argentina har mer själ och terroir.
Ja, vad kul.
Smakmässigt och gör mer intressanta viner och inte lika extraherade utan bygger lite mer på elegans och struktur.
Ja.
Än så länge i alla fall. Sen så finns det säkert jättemycket trevliga chilenska exempel.
Ja, men det får
att
vi
inte fick prova så mer då.
Det får bli ett framtida avsnitt. Men just det du nämnde om altitud och Malin Stenberg, det är ju Argentinas signum kan man säga, altitud. Medan då kanske Chiles snarare latitud, att de bästa vinerna i Chile görs i de lite svalare områdena. Men i Argentina så är det ju, det är ju höga altituder som gäller om man för de riktigt bra vinerna.
Verkligen, och det kan man också se när man ser liksom geografiskt att vinregionerna håller sig liksom västerut nära Anderna.
Mm.
Så desto längre västerut, desto högre altitud, desto högre kvalitet kan man säga. Så det är ju en av fördelarna som Argentina har vinmässigt.
Du har ju varit i Argentina. Det har vi ju också pratat om här. Du var ju där i samband med sommelier VM.
Precis.
Men hur var det? Liksom? Vad var din.
Alltså, det var första gången jag var i Sydamerika.
Ja.
Så bara det var ju väldigt häftigt. det är ju verkligen isolerat. Det tar ju lång tid att ta sig dit.
Ja.
Det är ju nästan alltså 40 timmar från dörr till dörr. Liksom.
Och då flög du till, ni flög till Mendoza City så att säga? Eller flög
Nej,
till...
vi flög till Buenos Aires,
Buenos Aires.
Där vi var först för att smaka lite på storstan.
Mm.
Där det för övrigt, nu ska jag inte jump to the gun här, men där det också börjar göras vin i Buenos Aires.
Ja, det är ju kul.
Vilket är superspännande. Jätteny region och nytt område där man odlar framförallt lite mer så svala aromatiska druvsorter som Riesling och Sauvignon Blanc, Semillon. Cool. Jättekult att få prova. Ja, så där var vi först. Och sen från Buenos Aires till Mendoza, vilket är ungefär 100 mil.
Det är en bra bit.
Det är en bit. Och det är ju också så här ett signum att allting är så isolerat. Det är långt borta. Alla vinregioner ligger väldigt långt ifrån storstäder. Vilket också ger att det är väldigt ren luft.
Mm.
Vilket är att föredra om jämför med Europa. Där nästan alla
regioner det finns regioner ju ingen ligger... ren luft någonstans. Egentligen.
Nej, det är nowhere. Så det är ju också väldigt... Det är ju något väldigt positivt. Väldigt bökig också... flygresa däremellan alltså.
Hur flög ni alltså, mellan Buenos Aires och Mendoza?
Ja, superläskigt alltså. Nej, ingen kul alls.
Okay. Är det man flyga mycket berg och grejer?
Nej, inte berg, men det var väl liksom väldigt skakigt och tydligen väldigt turbulent resa generellt mellan de två städerna.
Är det där eller är det i någon annanstans i Sydamerika som den här filmen Alive utspelar när man börjar checka upp?
Precis. Kanske inte just där, men mellan Chile och Santiago. Men en lite så här rolig grej när man är där, så att det, för dem är ju vinnäringen extremt viktig, så man får ha med sig vin i handbagaget mellan alltså Mendoza, Buenos Aires och Mendoza. De kollar liksom inte ens det, man bara kör in
det är okej,
man får med sig hur mycket vätskor som helst
så länge det är vin.
Nej, det spelar ingen
roll.
Det är bara vätska, okej. För de hade väl jättestora problem att de var tvungna att slänga så mycket vin, så till slut bara okej är det. Så det är ju lite roligt.
Ja, verkligen. Men hur var hur kändes temperaturen så att säga i vinlandet Argentina? Vad händer där just nu? Vad är din uppfattning om vad är liksom det heta?
Det känns väldigt bubblande kan man säga. Vi var på en del vinbar i Buenos Aires. Kan rekommendera en om man är där som heter Pain et Vin, bröd och vin. Där det fanns fantastiskt roligt urval och bredd på argentinska viner. Man kan säga att det finns ju bara argentinska viner i Argentina, för det första. Och de är ju väldigt stolta över sina viner. Men det som händer nu tror jag att det är mycket så här nya generationen som tar över och vill göra lite busiga nya viner. Lite så som Kalifornien var för 10-15 år sedan.
Mm.
Där man vill göra lite mer svalare. Hitta lite mer cool climates. Andra druvsorter. Göra viner i lite lättare, mindre extraherad. Elegant, sydrarik stil.
Mm. Okay.
Så det var mycket aromatiska druvsorter som vi fick prova. Så en del Riesling. Okay. Som var jätteintressant. Även Chardonnay som inte är så ekfatslagrade utan bygger mer på elegans och frukt.
Mm.
Och även med Malbecker i lättare stil.
Mm. Hur var det då?
Jättegott. Alltså mer alltså både Malbec och Bonarda framförallt som görs lite så här maceration carbonik stil. Vi fick prova någon Trousseau.
Kul.
Semillon som kanske skördat lite för tidigt egentligen, men som är ganska läskande och gott när man sitter utomhus liksom på en lummig uteservering, om du förstår.
Ja, trevligt.
En del rånska druvsorter, så en del Garnacha och Syrah som varit jättegoda och intressanta. Och så här små produktion och jätteflummiga och liksom färgglada etiketter. Och det kostar ju ingenting.
Nej.
Man kunde köpa en flaska vin för 20 svenska kronor som höll jättebra kvalitet.
Ja, ja.
Så det skulle jag vilja säga, temperaturen. Alltså, alla vi som var där tyckte det var jättespännande att prova grejer som man aldrig har sett här hemma. Men som håller jättebra kvalitet.
Och att de följer lite grann kan man säga den allmänna trenden. Alltså går mot lite svalare, lite mjuk, eller så att säga lite mer elegans än muskler.
De flesta vinerna som vi fick prova på den vinbaren låg ju mellan alltså, om man ska säga alkohol, det är ju irrelevant egentligen, men mellan 12-13%. Och det är ju ganska härligt.
Det är ganska lagom.
Ja, alltså,
det är där man vill ha,
ja, men,
oftast.
Ja, men faktiskt. Men, och lite roséer och lite så här orangea viner som de också höll på med att experimentera. Så skalmastererade Torontess.
Oj.
Som helt plötsligt går från att vara det här liksom väldigt tvåliga och blommiga till lite mer strukturerat och intressant.
Roligt.
Så jag tycker verkligen att det ska bli jätteroligt att följa Argentinas utveckling och se de här nya regionerna som där Buenos Aires till exempel liksom utvecklas. Uh-huh. Och att de ska våga ta för sig lite mer, och jag hoppas att i alla fall i Sverige att det kommer finnas någon som tar på sig rollen och vara lite ambassadör
för
vinerna och våga liksom prata om dem mer och
våga importera kanske lite roligare grejer.
Ja.
Alltså någon sorts,
sen så är det ju svårt för att det är så långt bort. Mm. Det är ju komplicerat med tullar och det är ju alltid någon strejk och det är liksom,
jo,
visst, det är ganska,
det finns
komplicerat.
Ju folk som, ja visst, och det är såklart mer komplicerat än att importera från USA, men det är ändå, det är ju görbart.
Det är görbart.
Hoppas någon hittar.
Precis, att någon tar på sig motivationen. Tar på sig ansvaret. För det känns ju verkligen som att det finns mycket kul att prova för väldigt liksom, rimliga pengar.
Mm.
Och lite kul att gå ifrån. Alltså det är klart att de bästa vinerna som görs där är på Malbec.
Ja.
Så är det fortfarande. Men det kan vara kul att se de lite mer lekfulla producenterna få komma fram lite och från lite annorlunda regioner och så vidare. Så det är ju alltid roligt.
Verkligen. Kommer du åka tillbaka?
Det hoppas jag.
Mm. Men var det som reseupplevelse var det också, nu var det ju fokus på VM och sånt där, men var det ändå så här, yes, det här var ett härligt land,
ja,
att vara?
Ja, det var det nog. Eller jo, det var det. Alltså, det var jättetrevligt och kul. Nu var vi ju där, som du sa, för att kolla på VM och allting kretsade kring tävlingen, så vi hade inte möjlighet att resa runt så mycket som vi ville till vingård och så vidare, men vi passade på att prova väldigt mycket vin på restauranger. Och det var ju väldigt enkelt att göra det också för att det var så billigt.
Ja.
Och
jag gjorde något vingårdsbesök?
Vi besökte bara Trappist.
Ja.
Som var ett bra besök, men och då fick vi gå runt lite i vingårdarna och sådär, men förutom det så har vi inte gjort någonting.
Nej,
tyvärr.
Jag förstår.
Men det som är lite roligt är ju, alltså som svensk så är ju vinet väldigt billigt. Och vi lade märke till att på restaurang, att desto billigare vinet var, desto bättre tyckte vi det var. För allting som blev dyrt blev plötsligt lite så vinmakar liksom gjort. Alltså det var liksom lite för mycket makeup. Så vi valde att aldrig köpa en Chardonnay för typ över 50 svenska kronor. För att då var det liksom, då var det inte gott längre. Så desto billigare, desto mindre fat. Och det var positivt.
Det var roligt, ja.
Så det var lite, en liten tumregel vi hade där nere i alla fall.
Kul. Ja, men lite snabba vinfakta innan vi går in på lite mer detaljer och innan vi går in på vin. Då kan vi nämna att Argentina i alla fall är, ja, det är gjutet Sydamerikas största vinproducent, men också världens sjätte största.
Precis.
Och nästan 25% av det som produceras exporteras, och då det vill säga ungefär 75% konsumerar man.
Vi kom också
i
på
landet.
Att vi kollade lite så här fakta hur mycket de egentligen dricker och konstaterar att de dricker jäkligt lite.
Ja, eller de måste vara väldigt många.
25 liter per år
i
snitt.
För oss är det väldigt lite.
Det är bara 25 liter.
30 flaskor om året, eller vad blir det?
Hur
överlever de? Vad gör de när de ska ha trevligt och gott? Och som vi var inne på, att det verkar vara en generell trend ju, att man satsar ganska hårt på att gå från kvantitet till kvalitet.
Precis.
Med mycket research kring vingårdarna och mycket tekniska investeringar. Och
investerat i liksom bättre material, bättre kloner.
Ja.
Man försöker liksom att göra bättre jobb, helt enkelt.
Precis. Investeringar och eftertanke. Det verkar ju funka bra då, uppenbarligen.
Och deras viktigaste marknad är USA.
Mm.
Vilket känns ganska logiskt.
Ja.
Och sen Spanien också, ganska stor marknad.
Ja.
Sverige är inte jätteviktig marknad för dem. Men
nej, den var inte ens med på topp 20. Ja, nej. Men det, nej. Danmark däremot låg på...
Och... De är törstiga. Ja, man är törstande.
Verkligen. Men om man då rent geografiskt...
Ska dela upp det lite för att få någon typ av...
Jo, men om man ska rent geografiskt attackera Argentina så kan man ju då till att börja med dela in Argentina i tre huvudsakliga delar.
Precis, när det gäller större
områden. Ja, men det är större områden. Och då är det som man kallar för den norra delen som också logiskt nog ligger längs norrut. Och sen den mellersta delen som går under namnet Cuyo.
Precis.
Och sedan den sydligaste delen som kallas för Patagonien.
Och den norra delen är ju ganska intressant. Alltså det är ju där Salta.
Ja.
Som är den mest kända regionen håller till.
Mm.
Där även de högst belägna vingårdarna i hela världen ligger.
Ja, det är i alla fall vad de hävdar själva ju.
Ja,
sen så vet jag inte om någon har mätt och sådär.
Men det har varit med på sommeliertester och sånt.
Ja, men eller hur? Och vad hette?
Bodegas Colomé.
Colomé, exakt.
Så Hess Vineyards. Och om man ska generalisera lite i de norra delarna så är det framförallt vita druvsorter man odlar.
Ja.
Om man tar mängd.
Ja.
Så det blir mycket Torontés.
Just det, precis.
Och det är också en väldigt liten del om man ser för hela produktionen som odlas där uppe. Och det har varit mycket bordsviner och mycket table grapes.
Ja, exakt.
Men så är det klart att nu hittar man liksom mer intressanta regioner.
Ja. Två andra regioner som kan vara värda att nämna är Tucumán och även Catamarca. Och Catamarca är ju verkligen sånt som tydligen har varit mest har varit just där, men ät bordsdruvor helt enkelt, men som också som börjar komma ganska starkt, vilket är spännande.
Och den mittersta regionen eller den som ligger emellan
som kallas norra och södra,
är Cuyo, och det är ju där Mendoza ligger, där 95% av allt vin.
Ja, men precis. Mendoza ligger liksom i den södra delen av den mellersta, så att säga, av Cuyo.
Men för att poängtera, om man inte har sett det på en karta så tycker jag man ska ta fram det. För att det ligger verkligen i liksom, foten på Anderna, så ligger verkligen västra delen.
Ja.
Så även om vi pratar om mellersta så är den ändå mitt väst. Liksom.
Mm.
Och desto längre västerut eller desto närmare Anderna, desto högre altitud, desto svalare blir det.
Och om vi pratar då om Cuyo, så i som du alltså den mellersta delen, långt norrut i Cuyo så ligger en region som heter San Juan. Och den är också, för men då så är ju den, ja, som du sa, den stora producenten. Men San Juan är inte långt efter faktiskt. De nästan en akkord, nästan 25% av Argentinas vin produceras i San Juan. Och här är det väldigt, väldigt varmt och väldigt torrt. Kan man också.
Men det är ju det liksom, det är ju öken, klimat.
Ja, men extra mycket där uppe verkar som de.
Och det är ju därför det är så bra att de har liksom Anderna där de har, man måste ju bevattna på nästan alla delar i Argentina.
Ja.
Då får man så rent och fint vatten från Anderna, vilket är väldigt behändigt.
Precis. Och ännu längre norrut än San Juan så ligger ett ställe som heter La Rioja.
Precis.
Som är väldigt kända för sin Torontés Riojana.
Precis, och de får ju inte, det är så kul att de får inte skriva La Rioja på sina etiketter. För Rioja han före.
Ja.
Precis.
Tråkigt.
Ja.
Ja. Och sedan då, så har vi Mendoza långt söderut i Cuyo-området. Och nere i Patagonien då, vad har vi där att hålla reda på?
Då har vi ju La Pampa.
Mm.
Och sedan har vi
Neuquén och Rio Negro.
Den är lite svår att uttala, den Neuquén.
Ja,
vi ska prova ett vin från Rio Negro senare, där det görs de bästa vinerna.
Mm.
Och jag träffade en vinmakare som gör vin i Patagonien i Rio Negro, som vi också kommer föra lite.
Ja, det kommer, vi kommer avsluta avsnittet här med en vinmakarintervju. Men
ska vi börja
för men det tycker jag. Men bara för att vara lite pedagogiska också för våra lyssnare. Så
bra.
Ta fram nu en karta. Googla fram en karta på Argentina. Och så, för det är så här som man, när man sitter och pluggar vin. Så behöver man så memorera från norr till söder. Kom ihåg de här. Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén och Rio Negro.
Precis.
Bara rabbla dem där så, man har, så får man lite koll på läget.
Och kan ni också tipsa om att Wines of Argentina, som är deras marknadsföringsbody, kropp kan man inte säga.
Marknadsföringsorgan.
Organ. Mm. Ja, det är ungefär samma stil. De har en väldigt bra hemsida där om man vill grotta ner liksom region och gå in lite mer specifikt på de olika klimaten, så kan man verkligen hitta mycket matnyttig information.
Den är detaljerad och bra.
Verkligen.
Och den heter ju då winesofargentina.org.
Ska vi börja prova vidare?
Ja, det tycker jag.
Du hörde att jag var lite törstig.
Ja, jag är också törstig. Jag sitter här och trånat efter
vin. Lite kul. Att det här är ju en druvsort som man kanske vanligtvis inte förknippar med Argentina.
Nej, för nu häller vi upp ett vitt. Och det är gjort på...
Vadå? Semillon.
Semillon, precis.
Ja, man kan tro att man är i Bordeaux.
Ja, inte riktigt, men... Det här var ett vin som finns just nu i småpartisortimentet. Och du hade något nummer och pris på det.
Det har jag. Det här vinet, vin nummer ett som vi provar, som heter då Mendel. Alltså Mendel Wines heter producenten. 100% Semillon, årgång 2015.
Mm.
Den kostar 149 kronor.
Mm.
Så det var hyggligt.
Ja, det var hyggligt.
Nummer 97971.
97971.
Och du sa att det var lite så här tillfällig.
Ja, jag hittade den i tillfälliga buset nu. Ja. Men jag tror att den har... Det släpptes inte alldeles nyss. Utan det är bara att den inte haft så strykande åtgång, tror jag. Så att,
okay.
Det var värt att kolla om det finns några fler kvar.
Och det här vinen kommer då från Valle de Uco, som ligger i Mendoza.
Ja, för Mendoza kan ju delas in i olika delar. Yes. Det är ju ett stort sådär. Så, att,
Så från Valle de Uco, där det görs väldigt mycket bra vin.
Mm.
Högt belägna vingårdar.
Mm.
En liten del, jag tror att 10-15% av vinet har lagrats på ek.
Mm.
Men bara en liten kort stund. Och ingen malolaktisk jäsning. De vill verkligen framhäva liksom en frisk, aromatisk stil.
Mm.
Och det var även gamla vinstockar, så att man känner att det finns en ganska bra och fin koncentration.
Ja, ja verkligen. Det är en härlig doft. Väldigt.
Mm. Vad tycker du det doftar?
Jag tycker det doftar, jag får så här limeskal, ganska så här mogen lime och också lite vita blommor. Och lite åt fläderhållet.
Mm. Vitblommighet.
Ja.
Jag får lite så här vaxighet också.
Vaxighet, klart. Lite honungsvaxighet.
Men jag känner inga ekfat faktiskt.
Jag känner någonting som jag uppfattar som lite så här, nästan lite rök. Rostad rökton. Jag inbillar mig att det kanske är det som är faten. Men jag känner inte vanilj eller något sånt där.
Det här vinet är ju också på naturkork.
Vi smakar.
De flesta av argentinska vinerna är på naturkork. För det är en sån traditionell marknad. Viner med skruvkapsyl säljs inte.
Nej, det är så. Mm. Det är traditionalister. Du, vad tyckte du om det här?
Det var gott.
Ganska rejält, får man säga. Alltså, mycket...
Den var väldigt frisk.
Väldigt frisk.
Och lite fet.
Mm, ja, det tycker jag.
Det jag gillar att den har lite fenolisk bäska, att få lite grapefruktighet på finishen som jag uppskattar. Mm. Och det är ju inget överdådigt. Den är ju liksom väldigt aromatisk, frisk och god. Mm. Det är så här Berchot-vin för mig.
Jag tycker att den här... Ja, absolut, inte Berchot, men... Jo, men det, jag förstår vad du menar. Men jag tycker också att det har kraft nog för att liksom gärna funka med lite mat.
Absolut, det är inget jag vill lagra. Det är något jag vill dricka nu och tycker det är väldigt gott. Det är liksom en somrig sallad.
Ja, men visst. En liten laxsallad. Ja, det är alltid gott. En liten marulk med skirat smör kanske.
Mm,
jag tyckte det var inte alls oövet. Superfrisk tyckte inte jag att den var kanske. Alltså, jag
saknar men den har lite sån grön syra.
Ja, det har den. Alltså, däremot så är den ganska syrlig. Mm. Alltså, lite så här suraktig i frukten. Men
det är det som jag tidigare med lime-syrligheten.
Mm.
Men du vet, i Argentina käkar man väldigt mycket empanadas. En grönsaksempanada till det här kanske.
Ja,
det var mitt nya beroende där nere. Alltså, de här miniprågarna, så det är så gott. Mums.
Ja, men det här tycker jag var för 149 kronor. Så gå in och kolla ert närmsta bolag och se om det finns några kvar. För det är ett bra sommarvin tycker jag. Det här ska ju drickas nu också.
Verkligen.
Det är ingenting att spara på till hösten.
Okej, vi har ju tillvitvin. Mm. En av de mer kända producenterna. En av, får man väl ändå säga, pionjärerna bakom liksom det moderna Argentina.
Mm.
Vin från Catena. Gjort på du sa den Chardonnay.
Ja, det känns på en gång.
Ja, det här är ju verkligen en annan stil från den vi provat tidigare. Detta är mer den rika, smöriga stilen. Catena har ju varit känd tidigare att använda ganska rejält med ekfat och göra lite mer så här fyllig, rund, smörig stil.
Just det.
Den här har ju legat en del på franska ekfat, men inte jättelänge. Man känner en tydlig, liksom en smörig... Detta är ju mer ett matvin än tidigare.
Ja, definitivt.
Detta här vill man ju ha liksom någon smörsås eller någon kyckling. Alltså någonting med lite mer intensitet.
Ja, jag försöker kolla på etiketterna. För jag får inte läst någonstans att det här, de är ett av vinerierna som skriver ut exakt altitud på etiketterna. Men det kanske inte var dem. Eller så var det bara en viss, ett visst vin från Catena. Jag vet faktiskt inte. Vi provar.
Här får man en helt annan... Det här är ju smörigt och alltså mer burgundiskt i stilen.
Mm.
Fetare.
Lite mer mineral och sådär också. Och jag tyckte det här var gott.
Mm.
Jag gillar det här jättemycket.
Nu är den inte helt perfekt tempererad.
Den har gått åt det bara med hållet. Fast den leder inte jättemycket av det, tycker jag heller. Det här är faktiskt jävligt gott. 13,5%.
Alltså gillar man ett smörigt vitt vin så är verkligen det här ett kap.
Ja, verkligen. Vad har du något prisnummer på
den här? Den här ligger på 119 kronor.
Mm-hmm, du ser.
Nummer 6612.
Ja. Det för mig. Precis. Vann det här vitvinsmatchen.
Ja, men det är ju två helt olika grejer.
Ja, alltså, ja absolut. Men jag tyckte det här var...
Den första har ju inte genomgått Mallo. Det är mer liksom det strama...
Mm.
Aromatiska stilen. Det här är mer en fet liksom.
Men jag tycker också att det här kändes mer integrerat, bättre liksom så här balanserat och ja visst, det är ju fetare i stilen, men jag tycker ändå att det var som så här hantverk, tycker jag att det här var
mer
genomfört på något sätt.
Det är lite kul för att en av de bästa vita vinerna som provverket innan var ju White Bones.
Mm-hmm.
Som är liksom toppserien som Catena gör. Och den var ju väldigt... Hade man fått den i en blindprovning så den var ju väldigt så här Merchaux och...
Okej.
Okay. Känns liksom super, super elegant.
Vad roligt.
Mm, det är alltid kul. Alltid kul att prova.
Mm. Men du då? Vitvinsmatchen? Vilket, om du måste välja
ett av dem här. Ja, alltså... Det kommer vara kul att följa... Just Semillonen, idag kanske jag tyckte den var lite grön i syran. Den kändes inte helt integrerad. Catenan är ju mycket liksom gosigare och sådär.
Det var 2014 på Catenan också, så det är klart, den har ju redan fått ett år extra.
Mm.
Den tycker jag också att den ska ju drickas nu, men det är inte så mycket om att spara på det där.
Nej.
Kul. Lite rött. Ja, jag so far är ju positivt överraskad.
Verkligen. Mm. Man får... Det är ju så tråkigt att säga det, men du är bang for the buck.
Ja, det är inte helt oviktigt det heller. Det är fånigt och allt det där, men vad fasen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, vi går in på det röda som sagt. Och
jag har smygprovat.
Domain Bosquet.
Domain Bosquet. Det känns ju väldigt franskt. Mm. Reserve. Så också från Mendoza och Uco Valley. En liten del av Uco Valley som heter Topangato. Organic.
Jag ska ta och kolla här vad vi har för pris och nummer på den här innan vi fortsätter. Det var den som hette här. Domain Bosquet Reserve Cabernet Sauvignon. Och det är nummer 2342. Den kostar 109 kronor.
Måste säga, bara att kolla på färgen blir jag väldigt glad, för att den är inte så mörk utan den är lite ljusare i stilen. Ja. Den är ju nästan transparent, alltså, vilket känns lite läskigt för en Cabernet Sauvignon. Ja, för man undrar liksom när de har skördat den här. Och det är 14,5% alkohol ändå.
Det är, vi kan säga också, det är 85% Cabernet Sauvignon och 15% Malbec. Och det vinet har legat 10 månader på fransk ek och 4 månader i flaska innan det släpptes.
Ja. Och det känns ju väldigt franskt i stilen. Och denna odlas också ganska högt, 12 meter över havet.
12 meter.
12 meter. 12 meter.
Oerhört högt.
Alltså typ i vattnet.
Och så på en stege.
1200 meter. Ja, Hallå, vi pratar ju alltid 100.
Ja, exakt. Alltid. Men vilken doft.
Väldigt mycket parfym.
Ja.
Jättearomat. Alltså,
rosor, svartpeppar lite.
Precis, måste se. Alltså, den är så ljus i färgen. Jag hade aldrig gissat på att detta var en krabb från Argentina.
Nu måste jag smaka genast.
Mycket rödfruktighet, mycket cassis. Röda liksom vinbär också. Alltså, det är mer mot det röda än det mörka.
Mm.
Väldigt definitivt. Blommig, aromatisk. Alltså.
Oj.
Viol, rosor.
Lite smultron, alltså nästan. Men lite här som en ja, det är jättegott. Det är
jättegott. Och
nu är det en dålig jämförelse, men
exemplarisk temperatur.
Ja, men jag vet, det har jag jobbat
Andreas på. Andreas har kört den i frys.
Nej, jag har faktiskt kört den i, jag var ute och handlade precis lagom tid för att den skulle få ett par timmar i kylen. Ja. Och så att det tajmar med promenaden hit och sådär. Ja, den är sval.
Då menar jag att den är ungefär 16 grader.
Exakt, vilket jag tycker att jag älskar.
Och väldigt slank.
Mm. Alltså, det är en dålig jämförelse i övrigt, men alltså, jag hade i en blindprovning nästan kunnat tänka en lite mer upppumpad nya världen Pinot. Det här. Fast alltså, jag tycker att det här vinet är mycket godare än vad en uppumpad nya världen Pinot skulle vara. Men att det har mycket av den här röda och det peppriga, det är fantastiskt. Det är
och det är inte strävt.
Nej.
Det är inte alls av den här mörka extraherade. Och det som är lite konstigt, för att man tror ju att det här är så här, att det har skördats tidigt eller någonting för att få upp den här försören.
Mm.
Men den är ju inte grön för 5 öre.
Inte och alls.
Cab från Argentina och Chile kan ju få det här örtiga pyrazingröna, och du har inte alls något av det.
Nej, inte alls.
Alltså det är bara blommigt och flora, alltså det är jättefint.
Ganska mycket vanilj också, men jag tycker att den är snyggt integrerad. Och det, men som jag fattar det, så är det här är ju ett standardsortiment vin också.
Alltså jag är lite
109,
i chock.
Ja, det här kommer jag ju köpa. Tycker det var hur bra som helst.
Vad är det för dag idag? Är det en blomdag?
Det är klart att det är. Det är en bra vindag.
Låt oss kolla om det är en blomdag.
Jag är helt säker på att det måste vara det. Allting är gott idag. Och det beror inte bara på att vi är törstiga. Mm.
Det är en blomdag.
Ja.
Det är klart.
Det är klart.
Men det doftar ju bara rosor om allting.
Ja, men det här var underbart.
Vad kul. Vad glad jag blir. Det är sällan jag blir glad. över en kamp från Argentina.
Det är sällan jag blir glad.
Åh, gud vad härligt. Jättekul att prova.
Och jag tycker alltså att det här vinet var ett, alltså det här, men alltså dricker det så härligt som det är nu, 16 grader på sommaren. Men det här kommer ju funka hur bra som helst sen i höst också.
Ja.
Så exakt 17 grader till de höstiga rätterna. Det här är ju, ja.
Kul.
Ja, vi har hittat ett nytt fynd där. Eller vi hittar, vi har råkat ramla på ett fynd.
Och Andreas vilken tur.
Ja, men grejen var att jag var faktiskt ute efter, för Catena, som vi provade den vita alldeles nyss, de har också en just nu i småpartisortimentet. Som var, ja men kostade lite mer, som jag tänkte så här, det här måste jag ju leta efter. Men den fanns inte, så då tog jag den här. Så var ju en ren lyckträff. Ja.
Det som är lite kul, för att den här påminner lite om Bonarda-vinerna som vi provade på plats.
Mm.
För Bonarda-vinerna gjorde sig lite i den här Beaujolais-stilen.
Ah.
Lite lättare stil.
Mm.
Så hade jag fått den här blint och de sa det var Argentina, så är det lätt trots att det var Bonarda i den här lite mjukare, fruktiga stilen.
Ja, jag förstår.
Vad sa du om alkoholen? Det är 2013.
Ja, det är 2013.
14,5.
14,5? Det skulle jag aldrig kunna säga heller. Ja, det står det där. Det, så, det tycker inte jag känns. Då har de gjort också, jag känner inte den här.
Den är väldigt balanserad.
Ja.
Ja.
Bra, kul. Gud, glädje.
Glädje.
Då avslutar vi med en...
Ett vin från södra delen i Rio Negro i Patagonien.
Mm.
Och detta, avslutar med detta vinen, för detta är... man får väl, eller när vi var där nere...
Mm.
Så ansåg alla att detta är Argentinas bästa producent.
Mm.
Eller mest, alltså... Den vinerna finns inte.
Nej.
Vi tog med några...
Alltså det här har du med dig från Argentina?
Nej, det finns i Sverige. Men det finns inte för restauranger.
Nej,
okay. I Argentina.
Mm.
Och det var lite kul för att det är ju vinmakaren som jag hade intervju med där nere. Och jag hade med mig öppnade flaskor. För att det blev över efter intervjun. Mm. Så jag bara, ja, men det här måste ju folk få prova. Mm. Så gick vi och satte oss på ett litet hak i Mendoza City. På en av de lite bättre lunchrestaurangerna. Och så gav jag vinet till sommelieren.
Mm.
Hon bara, oh, where did you get this? Jag bara, please try everything. Och hon blev liksom nästan typ tårögd för att göra med mig grejerna.
Och vad är det då? Nu sitter vi
precis, det kommer ni få höra lite mer sen också av intervjun, så jag vill ju inte spoila för mycket.
Nej, men du kan få berätta vad producenten heter, precis. Och vinet, vad det är för vin och lite grann historien om precis. Producenten.
Så Bodegas Noemia som håller till i Patagonien då, så detta är faktiskt en dansk vinmakare som har gjort Bodegas Chakra i jättemånga år. Som är väl, alltså, är rankad som den bästa pinon i hela Argentina. Så Bodegas Noemia i Patagonien då, när de kom dit så fanns det ingenting. Alltså det är ju så långt, långt, långt söderut. Mm. Det är så ofta det finns liksom nothing. Men det fanns jättemycket så gamla old vines, alltså jättemycket gamla stockar.
Ja.
Som de tog hand om.
Okay.
Och byggde ett vineri.
Och det här...
Så mycket mer i den franska skolan. Så detta är instegsvinet.
Mm. Som heter Alisa.
Alisa. Och detta är då till Lisa, till hans danska farmor.
Ah, okej. Okay. Fint.
Eller morgon.
Och det här är Malbec.
Yes.
Så det bara visslar om
det. Så det bara visslar om det. Och detta är en mycket mörkare stil. Det de pratar om just i Patagonien är ju att den största skillnaden är att de har jättestor skillnad på så dags- och natttemperaturer.
Mm.
Så druvorna blir väldigt, väldigt koncentrerade. Samtidigt som de behåller en fräschör.
Mm.
Eftersom det skiljer jättestora temperaturer från natt och dag. Samtidigt som att det är väldigt... Han pratar väldigt mycket om luminosity.
Luminosity?
Alltså att det är väldigt ljust.
Mm, okay.
Där, som tydligen ger någon speciell terroir- känsla mm-hmm. för duvorna. Mm-hmm. Vilket är spännande. Lite intressant.
Vad har vi för... Ja, vi kan smaka på det först. Kan vi på se.
Mm. Så mer kraft.
Ja, det
och det har ganska mycket tanniner också.
Mm. Ganska härliga tanniner ändå. Alltså, det är inte så att man... Det är ingen munkrullare.
Nej.
Inga munkrullare.
Nej, det är inte tanniner. Den är väldigt juicig.
Mm.
Saftig. Men fortfarande väldigt kryddig. Liksom. Alltså... Jag vet inte, den känns väldigt, för mig, fransk. Jag tror om jag hade fått det här blind så hade jag nog inte varit i Argentina.
Nej, det är mycket möjligt. Jag tycker att den... Jag tycker att den dör ut lite för fort.
Mm-hmm.
Men det kanske är ju ett instinktsvin. Så jag, men jag vet inte, jag tycker att den är lite sådär... Den är härlig i, och väldigt så här, lite flörtig och trevlig och framfusig i direkt i första klunkarna. Men jag tycker att den försvinner lite. Det ligger kvar lite viol här i...
Jag ser ju en väldigt blommig finish.
Mm.
Tanninerna sitter ganska långt fram. Det känns som... Detta är 2014.
Alkohol 14,5% står det, va?
Precis. Och ett vin som behöver liksom lagras.
Det är inte tråkigt. Det var ja.
Det var kul att åka, eller så, om man har möjlighet att se de olika regionerna, för att det känns som nu var vi bara i Mendoza när vi var där. Men det här var kul att få åka från norr till söder.
Ja, det, men det skulle man ju.
Det krävs ju att man har väldigt mycket tid.
Men pris och nummer på det här då?
Mm. Okej, okay. Alisa då från Noemia ligger på 169 kronor.
Mm.
Och det är faktiskt lite Merlot i det här vinet också. En liten tiny, tiny bit. Men de behöver inte skriva
Malbec ut det. 90 Malbec och 10 Merlot. Nej, det behöver inte göra.
Och nummer är 99240.
99240 och 169 kronor.
Alltså, måste jag ändå säga med liksom facit i hand att det är fyra väldigt personliga viner.
Ja, väldigt.
Alla i väldigt olika stil.
Och alla är bra i sin respektive stil. Exakt. Och för sin respektive druva. Jag är svinbra.
Verkligen imponerad alltså, av alla fyra. Alltså, Semillonen var väl den som jag tyckte minst om.
Ja, den var liksom spretigast av dem på något sätt också. Den var kul och aromatisk och så här, men den kanske inte riktigt höll ihop.
Men jag måste säga att okej, av de båda röda för mig liksom så här viner som man gärna hade druckit.
Mm. Absolut.
Hemma.
Mm.
Själv.
Ja, lätt.
Och det låter så konstigt att säga det, för att det är klart att det ska vara så, men det är inte självklart, för att man har ganska mycket förutfattade meningar och Argentina har en ganska bad rep i branschen också.
Ja.
Vilket är lite sorgligt, för att när man provar de här vinerna, alltså detta är två röda viner under 200 spänn som håller världsklasskvalitet.
Det är helt grymt. Och jag vet ju hur jag själv funkar. Jag går ju, ska gå så här och spontan shoppa på Systembolaget, så går jag ju omedelbart fram till den franska eller italienska hyllan.
Ja.
Jag går ju inte ens till...
Man är
till,
så tråkig.
Och så i andra hand kanske så här Nya Zeeland, Österrike och sådär. Men jag går ju aldrig till Argentina hyllan.
Nej.
Och det är ju klart, det är my bad liksom, och min förlust och dåligt av mig. Men nu känns det så här, det här, både Bosque och Alisa och faktiskt även Catenan tyckte jag var...
Det är ju helt olika stil, men det är också lite kul att liksom
jo, men bara prata om. Olika sammanhang, och man vill ha lite olika stil.
Alisa, liksom, tänk med liksom grillat kött.
Ja,
sommar lite svalt. Bosquén, kanske lite mer skärk och ost.
Ja. Och även grytor och sånt där. Det är som lite mer så här lagerbladspeppar framåt höst. Viltköret. Det kommer ju kanske hur bra som helst.
Ja. Gud, vad roligt. Det var en bra vinprova idag för...
Ja, det var det. Det var liksom en ögonöppnare och det är kul om man ramlar på för en själv då, i alla fall nya höjdare.
Precis, verkligen.
Det här ska vi skåla för, men nu ska vi också avsluta det här avsnittet, det här lilla, det blir ett ganska långt avsnitt, men det är ju också, vi tar sommaruppehåll kan man säga.
Precis,
vi
går in i semester. Får man passa på att lyssna på gamla avsnitt och repetera.
Exakt. Och så kommer vi tillbaka i augusti, och ni kan ju såklart, vi kommer att uppkoppla det, så man kan nå oss på Twitter och på
sociala medier
på de vanliga ställena. Vinpratarna som vi heter i princip överallt. Men, och nu ska vi då så få höra intervjun här som du
med
gjorde.
Hans van Winning.
Mm. På
precis, Noemia. Och ni får ursäkta, för att jag säger redan nu, för att vi var på ett stökigt hotell ganska tidigt på morgonen och drack vin.
Och ni var på bakis? Nej, jag skojar.
Nej, inte jag i alla fall. Jag tror inte Hans var det heller. Men det var efter frukostsittningen, så liksom de frukostpersonal höll på, så det kan vara lite dålig akustik. Så ni får ha lite patience och lyssna extra noggrant, för att
ja. Ja. Det är charmigt. Det är rustikt.
Charmigt, precis. Mm, det är och det är faktiskt från Mendoza City.
Ja, men fasen, det är alltid vinmakarpraten är alltid säga,
så fort jag är utan Andreas, då är det liksom vilda väster när det gäller tekniken. Så då får man liksom, om man är en teknik...
Ja, så. Jag är mest glad att du fick med dig någonting om taget.
Precis.
Att det finns en ljudfil.
Det finns en ljudfil.
Det är framsteg, primitiv. Det är framsteg.
Ja.
Men då tar vi önskar... Ja.
Vad ska vi dricka i sommar? Bara liten ding-ding-ding.
Vi ska dricka... Jag kommer dricka mycket Cabernet Franc som vanligt. Svag Cabernet Franc. Ja, men jag kommer göra det. Så kommer jag dricka mina gamla gin och tonics. Sen kommer jag också dricka...
Säg någonting oväntat nu.
Något oväntat.
Lyssnaren vill ha någonting
nytt. Jag är så jävla förutsägbar och tråkig. Jag kommer ju dricka svala, härliga gamier och trevligheter.
Jag har ju redan börjat mitt sherrymissbruk.
Ja.
Det började för ungefär en månad sedan. Så ett glas sherry om dagen.
Ja, det är så gammalt. Det håller doktorn borta.
Precis. Mm. Och mitt lokala lilla vattenhål, Hornstull Bodega. Jag behöver inte ens liksom...
Ja, du,
jag behöver inte ens liksom säga någonting och bara, manzanilla. Ja.
Det gamla vanliga.
Det gamla vanliga.
Ja, det är som ska vara.
Det är superhärligt.
Mm. Ja, men varför ska man ändra goda vanor om man gillar så goda saker? Också, man vill ju ha det man vill ha.
Bara sjunga in med den i frysen. Det är så gott att få
den iskall. Du sitter här och kallar mig för tråkig och så börjar direkt prata om
det. Sherrytanten.
Det tycker jag. Det är en bra sommardryck.
Och till hösten kommer det hända massa roliga grejer och mycket spännande nya projekt som vi kommer berätta mer om i höst.
Och mer av oss. Men nu tar vi, och för att tala om sherry, jag måste bara säga, en gammal lärare till mig myntade ett sånt härligt uttryck. Han sa: jag blir nervös när jag inte har en flaska sherry i kylen.
Oh,
och det
fin kan jag skriva. Människa.
Ja,
jag blir nervös när jag inte har glas sherry i kroppen.
Men då önskar vi alla en glad och...
vinös sommar.
Vinös sommar, så hörs vi i början av augusti igen.
Och om ni dricker något exceptionellt gott får ni ju alltid gärna tagga @vinpratarna eller hashtagga vinpratarna och liksom spread the word.
Ja, absolut. Kan vi vidarebefordra. Och vad heter det? Vad gör man? Retweet?
Nej,
man
regrammar.
Regrammar gör man. Ja,
det är modernt. Ja.
Verkligen.
Men ha en fin sommar och skål, Andreas.
Skål!
Hej och välkommen till Vinpratarna. Jag sitter här i Mendoza med Hans Winding Diaz från Bodegas Noemia. Welcome, Hans. How are you?
Thank you very well, Betis.
Very happy to meet you and to try your lovely wines.
Thank you.
So you are very well-traveled, born in South Africa and been all over the world.
Almost.
Almost. Tell me a little bit about your background in wine and...
I was born in Stellenbosch in South Africa, so that's already a wine, the most famous area for winemaking in South Africa. And then at the age of 4, moved with the family to Bordeaux.
How was that? That's a big change from South Africa. Yeah.
It was like going from not wearing any shoes to having to wear shoes.
Yeah, okay.
African to
Bordeaux.
And then... I spent all my schooling there.
But why did you move to Bordeaux from South Africa?
My father then was offered an opportunity in Bordeaux, and he said, there's no two ways about it.
Yeah.
It's a no-brainer.
Cool.
So he decided to move there. And...
because they are also in the wine industry.
Exactly,
yeah.
Exactly. And basically they I spent most of my sort of schooling life there. Sorry. And then I carry on.
Yeah.
When I was 19, no, when I was 18, my parents got fed up with me.
Were you a troubled, a troubled kid?
Oh, yeah, very problematic. And so they decided, we're going to send you to Australia.
Okay, that's very far away.
Couldn't be further, right?
Mm.
And we're going to send you to Murray Tyrrell. He's a friend of my father.
Yeah.
Murray has passed away, unfortunately. And blah, blah. So when I was 18, I arrived in this place called Sydney.
That's
And I had the best time in my life, my little life then. parties, everything was like, I said, this is not a punishment, this is great, you know. And well, that only lasted 2 days. Then we had to go to the Hunter Valley where the winery was. And that is completely the opposite of Sydney.
Yeah.
Remote, nobody, very, you know, like in the cowboy movies, you have the one main street.
Yeah.
With bushes running.
That's Hunter.
That's it. It was.
Yeah.
It was like that. And I survived there a year and a half. And apparently, if you survive more than a year in Tyrol, you can get a job anywhere in Australia.
So what did you learn there?
I was really a seller.
Yeah.
I was just painting floors, fixing pumps, you know, back.
The basics.
Ground zero.
Yeah.
And I wouldn't have wanted it any other way, nor did my father, nor did Murray. So basically I learned sort of the ropes of working in winery over there.
And what happened next? You moved back
then
to France?
What happened next was I came back to France. I then started this mission of doing 2 harvests a year.
Okay.
So until last year, I've been doing 2 harvests a year.
That's a busy... Yeah. You've been busy, obviously.
I've been busy.
So how was you...
So basically in 30 years, I think I've done almost 50 harvests.
Wow. That's...
And that's quite a bit.
That's very impressive.
I know. I even find it hard to understand myself.
So you just finished harvests last week at Noemia. How was that?
Great. Actually, we had a very good year.
Mm-hmm.
It's been the El Nino year.
Si.
But in Patagonia, really, it doesn't rain much at all. Very little. And so it rained more than usual, but not enough to affect us in any way.
Mm.
And then we had fantastic heat, hot days. I mean, we had everything that here would have wanted.
Yeah, it was really dry. Yeah. Or rainy, sorry.
Yeah. And the funny part is that we're 1,000 kilometers away.
Yeah. It's far.
It's far, but I mean, up to the last 5 years, the weather was kind of general. But this El Nino was sort of made sectors.
So, Hans, when did you found Bodega Noemia? It's been around for...
I found Bodega Noemia with my partner Noemi.
See?
In 2000, actually.
Okay.
It was a 1.5 hectare, semi-abandoned vineyard. It had grass up to here. You couldn't see the vines, really. But when I tasted the grapes, I just went, something.
So that was an old vineyard that you found?
Yeah, it's about 85 years old, I think.
That's really old for Argentina in general, right?
Well, the oldest plants in Argentina, I think they're about 140 years old.
Wow. But we never see see the wines, yeah.
No, because I think most of them have been ripped out. Or I don't think people really knew the value of old vines in the 80s, 90s.
Mm.
So a lot of stuff's got ripped off, ripped out, you know, grafted with the American rootstock and stuff like that.
Mm. Bad material.
No, it's just a different story, you know. It's all clonal business.
Yeah.
Where Noemia is, it's Marsal selection. So it's Pierfranco, it's original root.
Mm.
It's Prephylloxera. I mean, it's probably what doesn't exist in France anymore.
No, that's amazing.
That is amazing.
So why did you go to Argentina? Or
I was consulting them in... one of the guys is here.
We're at the hotel in Mendoza, right?
And he's one of my best friends, anyway.
Fantastic.
And I arrived in 98.
Okay.
I was then working for an English company who was a wine importer. And they asked me if I could help them with various ventures they had around the world. So it was Uruguay, Chile, Argentina, Spain, Portugal, and that was it. And... So basically, I said, oh, fantastic, I would love to go to Mendoza, and I heard a lot about it.
Yeah.
No, Patagonia. And,
yeah, where's that?
Patagonia. Who makes wine there?
No.
I mean, and so we went there, and it's a tough place, Patagonia, it's very remote. And But I like a challenge, so I've been there.
So, for the listeners, where is Patagonia situated on the Argentinian map?
Patagonia is on the southern, let's say, side of Argentina.
Yeah.
It's 2,500 kilometers long and 1,000 wide, more or less.
Mm.
And it's just south of Argentina, really.
How is the landscape?
There's various landscapes, yeah. Because they are... You have the Andes, which are the mountains. Then you have where we are, which is the kind of steppe, a bit like tundra or whatever you want to call it. Or we call it the desert.
Yeah.
And then you get the sea on the eastern side. And then you, the further you go down, the more you get ice.
Yeah.
And the colder you get.
So if you would compare it with Mendoza in climates, what's the biggest differences?
We have a lot of wind,
yeah.
Which is actually, wind is probably one of the factors very attributed to Patagonia.
Okay. So you came to Patagonia, did you buy a winery or did you build it from the ground up? Or what's
no. No. Well, so we found this vineyard in 2000 and I was like hell bent to, make something out of it. So I asked the owner, can I buy the grapes and stuff like that?
Yeah.
And he said, yeah. What do you want to do with them? Didn't get it.
No.
And I rented an old fruit packing shed.
Wow.
It's like a garage thing.
Okay.
It was semi-abandoned, but it had like insulated walls. And so that was my cooling system. Then I bought these 2,500 liter fiberglass open tanks.
Yeah.
But they're for rainwater, really.
Okay.
But that's all you could get.
Yeah.
I mean,
you use what you have.
There's not even a wine shop.
Yeah, okay.
You couldn't even buy a pump. Yeah. And I had 15 ladies who would come at night because they would work at the fruit packing shed in the day. And they would destem by hand. So we destem berry by berry.
Yeah.
It's quite a job. And then the major investment was a few barrels from France, from Bordeaux, from my contacts.
Yeah. Wow. So, what are we having in the glass right now?
Right
start
now?
To open up?
Yeah. Let me see. For sure, it's a meal. This is a Gelberto, which is the neighboring vineyard of Noemia. And it's just separated by a little canal, stream. No, un canalito. And it's about 4 hectares. And it's a mix of 95% Malbec and 5% Merlot. But the 5% Merlot are interplanted.
Okay. So everything is...
Yeah, because if you think about it, in reality, old vines are always mixed.
Mm.
You never had a... You never get 100% varietal old vines.
No.
Well, if you do, then there's something funny.
So how old are these vines?
These are
approximately?
They were planted in 1955. So
okay.
5 years and
3. I don't know.
Did you start to replant as well, or did you just use the raw material?
The thing is that this one first focus was the 1.5 hectare of Noemia, and this I kind of ignored for a while. Because it was even worse condition than Noemia.
Mm-hmm.
And then we started interplanting, but with the same material.
Okay.
So all the good plants that we liked, we took the material from that and replanted them.
Mm-hmm.
And that's what you call a masalsa.
I see.
That's it, really.
So how many are working with Noemia today? When you started out, how many people were you, and has it...
We started 2, and now we're about 11.
Okay. And are your plans to get more vineyards anywhere else, or are you just focused on Patagonia for the moment?
For the moment.
Yeah.
Yeah.
So, a little bit about the other wines in the range.
Yeah, then we have... we start with Noemia.
Yeah.
Which is the oldest vineyard, 1.5 hectares. I must add that these wines are organically and biodynamically grown.
Yep.
Which we put a lot of attention in because we want to, in a way it sounds weird, but we want to guarantee the customer that we're not poisoning them.
Yeah. Okay.
Right? No, but it's seriously important because we've been poisoned by all other levels.
Yeah, sure. But do you think that's a common thing in Argentina, that people will move towards more organic or biodynamic approach?
I hope so.
Is that the trend? Or?
It's not a trend yet.
No.
But with Colome, we were the first to start.
Okay.
And
they're really high up.
Eh?
They're really high up.
They're pretty high up.
Yeah, it's cool.
And then we got Gelberto, which is 4 hectares. So we only make wines forever with these hectares. So there's no more than 4,000 to 5,000 bottles of Noemia and about 12,000 to 14,000 of Gelberto. Yeah. That's it.
Nothing. Every
year. Nothing. If you think about it, we distributed over 17 different countries. So.
Yeah. Well, so you export most of it, or?
Most of it.
Yeah.
And then we have the last one, which is called Alisa. And
what's the name from?
My grandmother.
Okay, Lisa.
My grandmother Lisa, who's Danish.
Yeah.
She was a painter, but she was like great, you know. Of course, she doesn't like grandparents.
Yeah.
And I loved her, and decided to dedicate a wine to her, but while she was alive.
Sure.
Now she's passed, but. And so the weekends she would like open her wine for her friends in Copenhagen. You know?
Oh, that's nice.
That's quite fun.
And I imagine she loved the wine.
Yeah.
Yeah.
Oh yeah.
But do you make rosé or white as well? Or? Nothing. So only reds.
Only reds. Only these three. There's an additional one that's called Douai.
Douai.
Which is a cab, generally Cabernet.
Yep.
But it only come on years that we decide are good.
Okay. And the name for Alberto, is that any specific?
So my partner is Noemi's name.
Yep.
And we weren't going to call it Chateau Hans because that's really quite terrible.
That could work as well.
No way.
Chateau Hans. Yeah.
So decided to call it Bodega Noemia di Patagonia, which is much nicer.
Yeah.
Then Gelberto is an homage to Noemi's cousin and father, deceased. And then Lisa.
That's a really nice trio.
Yeah. I mean, they all mean something. It's not these kind of names that come randomly.
So what do you think in general about the Argentinian wines? What's happening is... I mean, at least in Sweden, people are not really aware of, like, the smaller wineries. Do you think that will change, or do you still think it's a struggle?
Struggle in what sense?
Struggle to... that all the big names are dominating the market, and small wineries like yourself, it's harder to penetrate.
So sure. No, I think there's the big ones will be there always.
Sure.
But there are more and more, you know, young guys coming out and very enthusiastic, you know.
That's the sense you get when you're here. That's the new generation.
That's it. And they all want to try different things, and most of them are really good friends, actually. And it's funny because I started making wine before them.
Yeah, but you're still
in their own
generation.
Country. You know, it's funny. Yeah. No? But I'm still a young guy. You know?
Of course.
And I'm still naughty and do all the things. So I think in that aspect, Argentina is progressing quite a lot compared to other countries.
It's exciting.
It's very exciting, and to be honest with you, Argentina, in my point of view, is the country that has sort of progressed the fastest in the shortest time of the year, of spell of time.
Wow. So there's more stuff to come, obviously.
I would say so. Yeah. I mean, now everything's starting to become all about sites.
Yeah, more site-specific.
Exactly. And that's very exciting, because there are definitely differences in sites. And so, yeah, I think a lot of things are going to come out.
If you would see, like, Argentinian landscape, you're sitting in Patagonia, is there any other regions that are producing exciting stuff that is not Mendoza, that we don't know of yet?
Well, Salta.
Salta, of course.
Salta. I think they're the main three areas.
Yeah.
Salta, Mendoza, and Patagonia, yeah.
Cool. Okay, so we're drinking the 2015 mm-hmm. right now.
Mm-hmm.
What would you say, is that a good vintage for you? Is it a small?
Or it was a great vintage for us, yeah.
In what sense?
It was a very good vintage because it was like, it wasn't too hot. You know, the weather was very clement. And the grapes ripened very evenly. We had a good flowering. We had everything was sort of in the right place.
Yeah.
And which made it easier.
Do you keep a lot of wines at the winery for like libraries?
Absolutely. We have all the wines since the first.
I can imagine, since you have the Bordeaux background, you also want to keep
it. Well, guessed. Because now I'm starting to pop out, you know, the old vintages at table, you know, when I have guests or business or whatever. Because you can.
Yeah.
You know, and that's fun.
Do you have any favorite vintages or vintage?
Okay, which wine? Because...
Of the one we're drinking right now.
Hortalberto.
Gialberto, yeah.
This is my favorite.
Yeah.
This one.
15. The 15?
Favorite. Mm. Never, in my view, it's never been so good.
It's a fruit day as well.
Mm-hmm.
We're happy with the fruit days.
Mm-hmm. But I don't know. I think last year we vinified in a different way by mistake. You know?
Yeah.
And it came out better.
So you have a new winemaker or technical advisor?
I have
he's here as well.
Since November,
yeah.
I have this young enologist who's joined us, Guido Malacalza,
mm-hmm.
and I must say he's fantastic help. I mean, because you can't do it on your own.
No, of course.
And you know, if you really want to get the big picture, you cannot be involved too much in the middle of it.
No,
you know, you have to stay back. And.
Do you still plan to do 2 harvests a year?
Well, I stopped.
Okay.
I stopped in December 2014.
Okay.
I was making Brunello in Italy.
Okay.
I was making Brunello for 15 years.
Tell us a little bit about that. That's interesting.
Quite complicated. Brunello making is very complex. It's a totally different winemaking from other winemakings, because you have 3 years in storage before you actually release it.
Yep.
So you have 3 overlapping years in the winery, which is a nightmare logistically. Yeah,
sure. You need space.
Yeah, you need space and you have to be organized and etc. And then Sangiovese is very difficult to work with. It's a very difficult grape.
Yeah. Hard to manage.
It's very hard to manage because it's got a... You have to... have enough tannin in the wine so it can last 4 years before it's released. But it can't be too aggressive, because otherwise it's undrinkable. Yeah. Or too soft, because otherwise the wine will collapse.
Yeah. Where were you making? Where?
Argiano.
Cool.
Yeah.
So you're everywhere. And you now live part-time in Portugal?
I live part-time in Portugal.
So that... Global trotter.
Yeah. I've made wine in 10 different countries and 4 continents, really.
So, do you have plans to do something in Portugal as well?
Yeah.
No. They have some interesting grapes, though.
I know. I was actually researching the Douro to do table wine there before I even went to Patagonia.
Okay.
And that was my original plan.
Yeah.
But plan B turned out to be better.
Yeah, I agree.
Skål.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.